P1, Sveriges Radio.
Vi skulle fira midsommar ihop vid vår stuga på landet några stycken. Fram emot aftonen blir det bubbelvin. Och då kommer någon på den eminenta idén att istället för att öppna flaskan med ett plopp så ska vi sabrera den. Ett extra festligt och lite dekadent sätt att öppna en flaska kava på genom att slå av halsen. Metoden lär ha anor från Napoleons dagar och man behöver inte använda en sabel utan det går även bra med en vanlig kniv. Till saken hör att vi lärde oss det här tricket under pandemin som ett sätt att skapa feststämning fast man bara var några få personer. Då hade vi ganska bra koll på hela processen, men nu har vi liksom inte rutinerna på plats. Vi gör oss redo. Jag håller i hunden, några grabbar mobilerna för att filma och någonstans där i upphetsningen och röran så kliver en person, vi kan kalla honom Stefan. Han kliver ut för att filma framifrån. Fast vänta nu, vad är det med Stefan? Han står och håller handen på benet med en besvärad min. Korken med glas runt om och vassa kanter har farit rakt in och gjort ett jack på framsidan av hans smalben när han stod och filmade. Och nu blöder det ganska rejält. Jag far in i huset, letar fram plåsterlådan med bomull, kirurgtejp, kompresser, något att tvätta med och paketet med Steristrips. En slags starka smala tejprenser man kan dra ihop sår med och börja lägga om. Men det vill liksom inte sluta blöda. Vi trycker, tejpar, men det blöder snabbt igenom. Det tar 3 omgångar bandage innan blödningen lugnar sig. Vi blåser faran över, lägger benet högt. Men när det börjar blöda igen några timmar senare så blir det ändå en tripp till akuten. Och det visar sig att det var en ven som gått av. Så tur att de åkte in. Några lärdomar från detta är såklart att inte bara hålla koll på djur och barn när man sabrerar utan även filmande vuxna. Se till att man alltid har lite mer än bamseplåster i sjukvårdslådan. Och så är det ju praktiskt om någon kan köra bil, även om det är midsommarafton. Men ärligt talat, trots att jag har en viss vana av att plåstra och tejpa ihop sår på mig själv och familjen så hade jag inte koll på att det här behövde sys. Eller ens en aning om hur mycket blod som rann ut i de där bandagen. Det är svåra bedömningar. Men om olyckan är framme och man själv är först på plats, ja då finns inte mycket tid att fundera. Det gäller att agera. Dagens Kropp och Själ handlar om kampanjen för att få fler att klara första hjälpen i krislägen. När blodet sprutar, hur gör jag för att rädda liv? Stoppa blodet är rubriken. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Rickard Onell, läkare med bakgrund inom försvaret. Hej.
Hej.
Varför ska vi vanliga människor hålla på att lära oss om hur man stoppar blod och räddar liv?
Jag tror att det är enormt viktigt att den som är närmast vågar agera. Dels så var kanske den här kunskapen vanligare i samhället tidigare. Men när det gäller livshotande blödningar så är det viktigt att något görs direkt innan man kommer till sjukvård. Om man nu inte råkar ha en läkare i bakfickan. Utan det här är viktigt att alla kan och att den som är närmast vågar göra någonting.
Men är det förlorad kunskap menar du? När kände man till det här mer då?
Ja, vi har ju väldigt länge lärt folk att springa till akuten så fort det är någonting. Bedömningen som du var inne på lite innan gällande hur mycket, den är svår. Men i grund och botten så gör vi alltid likadant. När det inte ett bamseplåster räcker så är det viktigt att man vågar trycka och stoppa den blödning som pågår. Det är mindre viktigt gällande hur stor den är om man inte har förmågan att bedöma det. Men det är viktigt att våga agera, trycka och stoppa blödningen. Blodet ska vara i kroppen.
Men det här du pratade om att man kunde förr, är det liksom stadslivet eller vad är det som har... tagit död på den kunskapen?
Ja, kunskapen skulle jag i alla fall hävda är vanligare på landet och i skogen hos personer som är vana att vara ute och handha kniv och yxa på ett annat sätt, i och med att ganska få gör det en livstid utan att skära sig någon gång, medan det vi kanske exponerar oss för i städerna inte på samma sätt, även om nu tyvärr skjutningar och stickvåld ökar dramatiskt, och då är det företrädesvis i städerna.
Mm. Men är det det som är anledningen till att det är så mycket fokus kring just att stoppa blödningar nu?
Ja, men det tror jag. Jag tror att de här ökningen med skjutningar och stickvåld och alltså har gjort att fler och fler är rädda och oroliga. Jag tror att det är det som har drivit på det här, även om det finns många koncept som har försökt att få gehör för den här typen av kunskap ganska länge. Mm. Där det inte har kanske fått samma intresse som det har idag.
Men man tänker ju ändå att det här med att hålla på med blod och att hålla på med sår, det är inget som amatörer ska gå in. Det finns ju en anledning till att det finns legitimerade sjukvårdspersonal.
Ja, alltså, jag tillhör ju den kategorin då, läkare som ibland gör det här. När vi pratar om specifika situationer eller specifika patientgrupper under vissa förutsättningar, så kan det låta extremt avancerat, vilket det är precis där. Men för den stora massan och de stora antalet blödningar så är det något helt annat som krävs, och det är basal kunskap om hur man stoppar en blödning, och jag tror det är viktigt att man bidrar till att sänka den tröskel, att fler vågar släppa sin mobiltelefon och agera istället för att filma.
Det säger Rickard Ronell, läkare och utbildare i livräddande åtgärder. Vi ska höra mer från dig strax. Många olyckor sker ju på arbetet eller i hemmet när man minst anar det. Och då är varje sekund viktig. Vi ska nu träffa ett par personer som hade tur när olyckan var framme. Och först ska vi till en akvariebutik i Bromma.
I det här akvariet så går det lite muräner och de kan bitas lite, men inte värre än att man får ett litet bett av dem.
En knallgul fisk simmar lugnt innanför glaset. Muränerna gömmer sig i den korallformade grottan.
Nu syns de inte för att de gömmer sig, men om man stoppar ner handen så känner de lukten och då kommer de fram efter ett par minuter.
Christer Fredrikssons stora passion är fiskar och akvarier. I den här butiken i en källare i ett bostadshus har han huserat sedan 80-talet. För några år sedan fick han erfara hur viktigt det är att ha människor runt sig som inte är rädda för blod.
Det är rejält långt och det var väldigt öppet när det hände.
På nedre delen av höger arm, en kort bit från pulsådern, löper ett ärr.
Till och med jag varit lite rädd när det hände.
Det är några år sedan nu som det hände. Han ska ta ner ett akvarium.
Och det är så stort så att då skär jag sönder akvariet.
Det sitter i höjd med huvudet. Det är stort. Han skär sönder glaset för att ta ner det i bitar.
Och då spricker det lite på konstiga ställen.
Han har jeans och t-shirt på sig. Inga handskar.
Lyfter upp armarna och ska bryta loss då.
Glaset spricker.
Då smäller glasskivan av och träffar mig på armen.
Det är över på en sekund.
Och väldigt nära pulsådern. Ja, jag visste direkt att det här var inget bra alls, utan nu är det bråttom.
Affärens övervakningsfilm finns kvar.
Titta, nu ser du så här är glasskivan som håller på och bänder här. Så. Och den träffar då handleden. Och det är blodspår efter mig direkt där, så att det är mycket blod.
Men du fattar, man ser på din blick, du tittar in i kameran, ja. Och man ser direkt att du vet.
Va? Jag vet att det där var allvarligt.
Han håller med vänsterhanden över det decimeterlånga jacket i högerarmen. Går mot toan, mot förbandslådan. Men får inte upp dörren. Han ropar på sin personal.
Jag hade en stor björk på gården då som skulle fällas, tas bort. Och det var jättestora kvistar, 4-5 meter upp, som jag skulle ta bort dem så det skulle bli lättare att fälla trädet åt rätt håll.
Urban Andersson bor i en by i Västernorrland. Det är en sensommardag. han är hemma på gården, ska ta ner en björk som står på baksidan av villan.
Så jag ställer upp en stege och klättrar upp cirka 4 meter var det väl. Jag tänker mig för riktigt ordentligt. Jag är utbildad och har jobbat i skogen och så, men jag hade väl ingen skyddsbyxor på mig den dagen.
Han står på stegen, har benet runt trädet.
Bakom björken på något vis höll fast, men så jag skulle kunna ha bägge händerna fri. Kedjan liksom fått tag i, ja, i kvisten. Det liksom sågen slinter iväg. Sågen åker ur kvisten liksom och in i mitt ben. In i gömsken. Och kände att det blev blött och jag förstod att det var inget bra. Så jag ramlade ner från trädet. Och hade väl någon jättestor sten under trädet som jag visste om, men jag klarade väl den.
Han har landat på marken under björken. Han anar vad som har hänt.
Ja, jag kände det på något vis. Jag såg det ju inte liksom när jag ramlade ner från trädet. Men när jag kom ner så var det blött och blod och så då. Så ser jag Jacke i byxbenet där.
Han har gått skogsbruksskola. Han vet hur viktigt det är att ha skyddsutrustning. Vet vad som kan hända. Vad som har hänt. Många före honom.
Vi hade nog pratat om det där på skolan att det var inte alls ovanligt att folk sågade sig insida låren gömskar innan skyddsbyxorna kom, och de var ju alltid kvar i skogen, de överlevde inte det. Så jag hade liksom det i bakhuvudet på något vis. Jag nyper ihop såren med bägge händerna. Och
det är 50 meter till huset. Hans skrik ekar över byn.
Nyper i byxorna och skinner och med bägge händerna nyper åt det jag kan. Så haltar mig väg upp över och skriker till min dåvarande fru som tur var hemma då.
Hon ringer efter ambulans. Hon får instruktioner vad hon ska göra.
Ja, hon tryckte allt i hela kroppen tror jag.
Hon stoppar handdukar i jacket. Trycker så hårt hon kan.
Så man matade på med allt som gick och ja, hon hängde sig över och tryckte det hon kunde. Jag ligger fram på gårdsplanen där och jag la upp benen på någonting, en stol eller vad det kunde vara. Nej, jag visste att det var inget bra alls, men jag visste inte hur det såg ut riktigt. Så, men att det var farligt visste jag. Det var en jäkla smärta i foten, ner i foten, i benen, eller gjorde det väldigt, väldigt ont, kom jag ihåg.
Men det går inte att få stopp.
Det rann ju blod ändå, jag kände rann på insida av benen liksom. Men efter ett tag dyker ju ambulanspersonalen upp och grejer på det ett tag.
Men det är riktigt allvarligt.
Ja, men det är ju några muskler som är av och sen är det ju lårpulsådern av tryck och returen är ju ena helt av, andra sitter väl med några procent kvar. Så båda är väl i stort sett av.
De kallar på helikopter.
Sen kommer en helikopter efter ett tag med läkare. Jag känner mig väl kanske lite mattare, så är det väl. Men det var fullt medvetande, kliv in i helikoptern.
De får stopp på blodet. Helikoptern flyger mot Sundsvall. Urban ser Stödesjön. De är nästan framme nu.
Då sa jag åt läkaren, nu måste ge mig någonting. För då gjorde det så väldigt ont i foten och benet på konstigt vis. Men då, sen efter stödet vet jag ingenting mer.
Han vaknar nästa morgon. Han har klarat sig. Och benet finns kvar.
Läkaren kommer på morgon. Ronden var det väl, antar jag. Han tittar på mig och säger nu. Du hade en jävla tur, det sa han.
Även Christer Fredriksson har tur. Han har ett decimeter långt jack precis bredvid pulsådern på höger arm. Men han är också omgiven av handlingskraftiga människor. Både kollegor och kunder i butiken kommer till hans hjälp. Två äldre par är i butiken. De tar kommandot.
De sa till mig att sätta mig på stolen, fast jag ville ju ta in på toa och hämta tryckförbandslådan. Men de hämtade den själva. De höll för tryckförband och de ringde efter ambulanser. De var inte rädda för någonting och att det var blod och sådär, utan de hjälpte till med sin glädje skulle jag säga. De letade upp en stor slang jag hade i affären och klämde åt ovanför armen.
Vad var det för slang?
Det var en luftslang som man har för att få luftbubblor i akvariet. Den drog de runt en 3-4 varv och sen knöt åt ovanför såret också. Ja, jag var väldigt närvarande. Jag var inte sådär, lite kallsvettig kanske jag var. Och nervös, men jag var nog helt medveten. Ganska mycket blod som rann runt armen.
Kunderna i butiken ringer efter ambulans. Till slut kommer 2 ambulanser och Christer får åka till akuten.
De syr 13 stygn och läkaren sa att det var väldigt nära, men det gick bra och han tyckte att det såg ut som ett bra case för honom.
Kunderna som räddade honom har aldrig kommit tillbaka. De var troligen inte från stan. Men han är tacksam för vad de gjorde. Att det inte blev värre.
Jag vet hur stor nytta de gjorde i affären. Så det är synd att de inte har kommit tillbaka. Skulle gärna tacka dem för det. Sådär, nu fick de 10 räkor. Jag ser en med den, han är där inne i hörnan. Ser du där i grottan där?
Ja, titta, det är
svart och vitrande är den.
Just det.
Och nu kommer en skärmränna fram där.
Sist här är Christer Fredriksson som pratat med vår reporter Stina Näslund. Rickard Donnell, läkare som jobbat med utbildning av akut livräddning bland annat inom försvaret, finns här. Liksom Karl-Oskar Jonsson, biträdande professor i experimentell katastrofmedicin vid Linköpings universitet. Hej, välkommen.
Hej, tack så mycket.
Du, den här kampanjen Stop the Bleed, stoppa blödningen, den kommer från början från USA. Varför har ni tagit hit den?
Ja, 2015 så blev dåvarande Vita huset administrationen uppvaktad av en massa kirurger och militärläkare och andra som sa att ja, men vi måste utbilda allmänheten. För det är de som är den första responsaktören. Man pratar om ett skifte från bystander, alltså någon form av åskådare, till immediate responder. Vi måste förstå att det är du och jag som är först på plats. Mm. Och vi måste påbörja den här kedjan. Som
de här kunderna i affären här.
Exakt,
som
de är jättebra exempel på personer som har vågat sig på att göra någonting. Och både stoppa blödning och stop the bleed använder ju i sin logga en hand. Och det är ju precis som Rickard sa tidigare. Det är ju den första åtgärden vi vill se. Att man trycker med sin hand och som den här kvinnan gjorde också. Luta med sin kropp över ungefär på samma sätt som man gör hjärt-lungräddning. Det kommer köpa tid och begränsa allvarliga blödningar.
Mm. Man kanske tänker så här, men min hand är smutsig.
Ja, det får vara så.
Ja. Du, det är en kampanj som ni har liksom gjort om lite grann till svenska förhållanden. Varför just nu?
Ja, det finns ett samarbete mellan Sverige och USA gällande säkerhetsrelaterad forskning. Och inom det programmet så fick vi möjlighet att beforska det här Stop the Bleed-konceptet i USA. Se hur man kan utveckla det och anpassa det för svenska förhållanden. Det vill ha till också vara en train-the-trainer-modell, alltså att utbilda instruktörer som kan utbilda vidare. För att när vi startar i Sverige så finns det väldigt få som har den här kunskapen innan. Så vi måste ha ett liksom en bra spridningsmodell också.
Mm. Men är det här med sprängningar och skjutningar som man läser om, eller finns det andra anledningar till att det känns aktuellt just nu?
Ja, det har blivit mer aktuellt nu. Vi har ju tagit emot mer intresse, men det här projektet har pågått sedan 2019. Och den här typen av skador förekommer ju också, precis som vi hörde i reportagen, i vanliga fall. Alltså om man råkar skära sig eller så. Det är ungefär 3000 människor som dör varje år i traumaskador, alltså fysiska skador på kroppen.
Och hur har det gått att sprida det här? Har alla varit positiva till den här metoden?
Vi har ju stött på en del hinder i början och det tycker vi som forskare är lite spännande. Det finns ju vissa farhågor att allmänheten, det de lär sig, det kommer de tappa på en gång så fort de blir stressade eller de kommer sätta på sådana här avsnörade förband på lite skärsår och så vidare. Så det har vi tittat på och sett bland annat att när det handlar om stress, alltså en stressad situation, så klarar allmänheten att behålla kunskapen och färdigheterna även i den stressade situationen. Självklart är de sämre än de professionella vi jämförde med, ambulans och räddningstjänst. Men det är en utbildningsfråga. Mm. Likaså när det gäller blod då. Vilken blodvolym ska trigga en respons? Att man sätter på ett avsnörande förband eller packar en blödning. Och det är svårt. Vi människor har vi sett när vi studerar det här överskattar små blodmängder. Och det kanske inte är så farligt. Men det värsta är att när det gäller större blodvolymer så underskattar man blödningen. Så man kan tro att den här stora blödningen kanske inte är så farlig. Och det är ju någonting vi vill.
Här i studion finns också Mattias Ginter, narkosläkare som forskar kring hur fler ska överleva vid trauman. Hej, välkommen du också.
Hej, tack.
Hur mycket blod kan man förlora innan livet är i fara?
Det finns inga exakta gränser som inom medicinsk vetenskap, men man kan väl säga att en vuxen människa har ungefär 5 liter blod i sig om man väger ungefär 70 kilo. Och man kan väl förlora upp till 1,5 liter utan att det är fara för livet. Därefter börjar vi komma upp på nivåer där man faktiskt kan dö av den här blödningen genom att man får cirkulationsstillestånd, att hjärtat inte kan slå längre.
Så det är alltså när det blir för lite blod så börjar hjärtat slå långsammare, eller vad är det som händer?
Ja, men precis. Blodet är ju till för att föra ut syrgas och nutrienter till vävnaden, till hjärtat och till tarmarna och till hjärnan med mera organ. Och är det så att man har för lite blod i systemet, då kommer hjärtat inte klara av att ge det kroppen det behöver i syrgasmängder helt enkelt. Och till slut kommer då hjärnan sluta fungera och sen kommer hjärtat också sluta fungera för att de inte får den syrgas de behöver.
Men det verkar som att allting går ganska fort här. Om man har en stor olycka så handlar det om väldigt korta tidsrymder. Om man får blod sen i ambulansen eller någonstans, får man några skador av det här?
Nej, är det så att man överlever en stor traumatisk blödning och får tillbaks blodprodukter så kan man bli helt återställd. Det är inte så att man blir påverkad i det på något sätt sen.
Nej. Du forskar ju kring det som man kallar för undvikbara dödsfall.
Ja.
Ja. Vad innebär det?
Jo, det är ju så att i Sverige så dör 3000 personer ungefär årligen i trauma, det vill säga fysiskt trauma. Slag mot kroppen eller våld mot kroppen. Och 2/3 av dem dör innan de har kommit in till sjukvård, in till sjukhus. Och en del av de här som inte har kommit in till sjukhus dör något som vi kallar för preventable deaths eller undvikbara dödsfall. Och det, vad är det då? Jo, men det är dödsfall som man skulle kunna förhindrat med bättre sjukvårdshantering i den prehospitala fasen, det vill säga fasen innan man kommer in till sjukhus, från skadeplats till sjukhus.
Mm. I ambulansen och i helikoptern?
Absolut, sån, redan på skadeplats av de som står bredvid och i ambulanshelikopter till man har kommit in till sjukhus.
Mm. Men då är också en förutsättning att den som är först på platsen, som kanske är den som larmar, också har gjort något.
Absolut. Har man en stor blödning som man blöder ut från en artär, till exempel en pulsåderblödning, då är det ju snabba bullar som gäller. Att man måste sätta kompression, man måste kanske ha ett avsnörade förband med mera.
Mm. Rickard Ronell, vad är en rejäl blödning?
1000-kronorsfrågan.
Ja.
Ja, det finns ju olika såna här bedömningsmodeller, om det nu ska vara en burk eller en pannkaka. Och det är svårbedömt hur mycket blod är. Mm. Ser vi blod i ett glas så är det enkelt att säga att det är 1 deciliter eller 2 deciliter. Men blod på golvet är enormt svårt.
Mm. Eller på marken, bedöma. På en gräsmatta. Precis. Som jag berättade i början här med en ven på benet som skurits av. Det var ju mycket blod, men man torkar ju av hela tiden och så slänger man de här papperna och inte sparar man dem och vrider ur och tänker.
Precis, så lite som Karl-Oskar var inne på innan, det viktiga är ju då att man agerar. Det är bättre att agera en gång för mycket än en gång för lite. Tills dess, ibland tror man ju att man måste ha koll på hela kedjan och allt det här med Mattias forskar på. Att man måste förstå allt hela vägen in till blod och sjukhus. Och i det hörnet som jag håller på, utbildningsdelen, så är det ju inte så. Utan det viktiga är att du förstår vad du behöver göra där och då.
Mm.
Och bedömningen i, räcker det inte med bamseplåstret och du är tveksam, så tryck på blödningen tills någon annan säger åt att stoppa.
Mm. Men vi, just i det fallet så åkte vi ju in till akuten så
absolut,
småningom.
Absolut.
Och det kanske var vettigt. Nej, men då, ben som har gått av. Nej, eller vad säger läkaren om det?
Ja, det lät väldigt vettigt att trycka på en venös blödning. Då kan man ofta stanna dem, stoppa dem. Problemet blir om det är en arteriell blödning, en pulsåderblödning. Då är det inte lika lätt att bara få stopp på det genom kanske att lägga ett förband. Utan då måste man till, då måste det till något annat.
Mm. Du är också läkare. Förlåt,
ja, nej, men ibland pratar vi om det här med den artära, den enklare att se för blodet sprutar eller pulserar.
Och då kommer det från hjärtat, eller?
Från hjärtat ut i kroppen. Och den här venösa kanske inte är samma tryck. Men man kan ju förlora samma blodmängd ändå beroende på grovleken på kärlet och så. Så att slutar det inte blöda, om man inte får stopp på det, då ska man ju till sjukvård.
Mm. Men det är ju lite drama. Det gäller ju att hålla huvudet kallt. Vad kan man göra för fel?
Ja, när det gäller att trycka på blödningen så är det extremt lite fel man kan göra. Det största felet man kan göra är att låta bli.
Mm. Stoppa in en massa grejer. Ska man göra det?
Alltså det viktiga är att trycka direkt på. Har man sen tillgång till att skydda sig själv med handskar, det är jättebra. Har man ett första förband så självklart så är det jättebra. Har man hemostatiska förband så är det ännu bättre att kunna packa såret. Och har man ett avsnörande förband så kan man köpa sig tid, för det är ett hjälpmedel. Men hur man än vänder och vrider på det, så är det viktigt att man ett direkt tryck där det blöder.
Men är det här, de här förbanden du pratar om, är det sånt man ska ha hemma?
Ja, jag tycker det är bättre att köpa ett bra första förband eller en bra elastisk binda än en del av de här billiga bilkitten som man kan köpa på. Som, där folk köper sin falsk trygghet, för man tittar aldrig vad det är i väskan. Då är det bättre att ha ett första förband eller en elastisk binda som man vet hur man använder.
Karl-Oskar Jonsson, det här att den här kampanjen Stoppa blödningen handlar också om att placera ut lådor med sån här utrustning.
Ja, precis. Förutom att vi vill att allmänheten ska vara utbildad och tränad och uppmuntrad att våga agera, så måste ju också den här utrustningen finnas tillgänglig. Om du inte har det med dig i bilen eller sådär, så behöver den finnas någonstans. Här är det ju lite obehagligare scenario vi pratar om, att det kanske är någon form av attack, men det kan ju också vara ett ras eller liknande på en läktare, fotbollsläktare och sådär. Och då måste man placera ut de här blödningskontrollkitten med den utrustningen som Rickard nämnde här tidigare. Och då kan man titta på hur ska man placera ut dem. Hjärtstartare känner vi igen, de brukar ofta placeras vid entréer. Det har vi sett när vi har simulerat den här typen av händelser, att det är en ganska dålig strategi just för blödningskontrollkit. För i de scenarier vi tänker oss, så kan det ske en evakuering av lokalen.
Alla vill springa ut, så det blir trångt i utgångarna.
Trångt i utgången, det är lätt att komma till entrén kanske, men sen när du ska tillbaka med utrustningen för att hjälpa de personer som blöder någonstans, då kommer det inte gå. Så där vill man hellre se en utplaceringsstrategi där man placerar ut dem i jämna mellanrum.
Mm. Och sen platser. Då när ambulanspersonalen kommer, Mattias Günther, då håller ni på att forska fram nya metoder eller bättre sätt att ta hand om de här blödande personerna.
Exakt, och då pratar vi lite mer avancerade blödningar, det vill säga de som inte går att komprimera genom yttre tryck, till exempel en blödning i buken eller en blödning i bröstkorgen. Och då måste det till mer avancerade saker för att kunna stoppa den här blödningen, för att patienten ska kunna komma in till kirurgisk vård. Det är ju liksom slutdestinationen för all den här hanteringen. Och det finns lite olika sätt att göra det där på. Vi tittar på något som heter BOA, en ballong som man stoppar upp i aorta, alltså stora kroppspulsådern i buken eller i bröstkorgen. Och så blåser man upp den och så stoppar man hela flödet av blod ner i aorta, så att säga. Så man stänger av hela flödet. Det är huvudkranen som man stänger av. Och det är en väldigt bra metod. Den är effektiv, men den är också behäftad med ganska mycket komplikationer och teknikaliteter, och det är inte för vem som helst. Utan
det här ska man inte prova hemma.
Det ska man inte prova hemma, utan det är högt utbildad sjukvårdspersonal i till exempel ambulanshelikoptrar eller akutläkarbilar skulle kunna använda de här sakerna.
Men det är lite militärmedicin i sjukvården, alltså att vara väldigt akuta grejer.
Absolut. Militära konflikter genererar skador som har mycket med blödning att göra. Så att det är i Försvarsmaktens intresse att forska på de här frågorna för att kunna förbättra överlevnaden i en eventuell militär konflikt. Så att vi forskar åt Försvarsmakten för att kunna hitta bättre metoder att hantera det här.
Och det handlar också om att tillföra blod på ett tidigare stadium.
Det gör det. Blod är väldigt bra att ge om man har förlorat blod. Och man har kunnat ge blod sedan första världskriget egentligen. Men det har andelen minskat under 1900-talet och nu har blivit väldigt inne igen med helblod. Det vill säga det blodet som man tappar ut ifrån en blodgivare. Så att nu är det flera prehospitala enheter, det vill säga ambulanshelikoptrar och akutläkarbilar som har med sig helblod ut när de är ute och åker. Och kan då omedelbart ge det här blodet till den här blödande patienten.
Mm. Dum fråga kanske, men finns det alla möjliga olika sorters blod då? Blodgrupper och sånt?
Ja, det alltså, man ger det den blodgruppen som passar i princip alla.
Okej. Mm. Förhoppningen med den här kampanjen som vi pratar om, det är alltså att fler ska utbildas och veta vad man ska göra om olyckan är framme och att den kunskapen sen kan sippra ner till vänner och bekanta och förhoppningsvis göra att fler är beredda om olyckan är framme. Vi drar vårt strå till stacken genom att skicka vår reporter på kurs till Medicinskt centrum i Linköping.
Nu är du först på plats. Det har skett en trafikolycka. Och du är ensam på platsen, men du ser att det sitter en kvinna i framsätet som ser ut att behöva din hjälp.
Jag befinner mig på Katastrofmedicinsk centrum i Linköping.
Nu har det blivit bra mycket mer blod här på golvet.
Här kommer jag under dagen att genomföra olika uppgifter för att lära mig hur man stoppar en blödning.
Och nu blöder det som tusan.
Ja, precis. Du märker att det här går inte. Ditt direkta tryck fungerar inte.
Nej.
Utan du måste...
Just det.
I ett rum med två fönster och en stark lysrörsbelysning står Sara Ljungvall och häller ut lite låtsasblod på golvet. Hon har bett mig titta bort en stund när hon fifflar med blodet. Min första uppgift är att gissa mängden som Sara hällt ut på golvet.
Hur mycket ser du, tycker du?
Jag skulle tro att jag ser ungefär en deciliter.
Har du fuskat?
Nej.
Nej. Eller är du bara duktig på att göra pannkakor?
Snarare pannkakorna då.
Ja, precis. Ja. Ja, men vi brukar göra så att det här är precis en deciliter. Och det är också det när vi säger att om man ser en pöl som är ungefär stor som en pannkaka, kanske lite större, då ska man börja dra öronen åt sig. Att det här är faktiskt någonting som skulle kunna vara väldigt allvarligt.
Sara häller ut mer blod på golvet och låter mig gissa.
Nu har det blivit bra mycket mer blod här på golvet.
Jag gissar att det måste åtminstone vara 5 deciliter. Sara berättar att det jag ser framför mig är 1 liter blod.
Och är det så att vi börjar förlora de här mängderna av blod, då börjar det bli lite bråttom att vi måste kunna åtgärda det. För tippar vi över så blir det väldigt, väldigt svårt att lösa för sjukvården sen. Och för patienten att ha en större möjlighet att klara sig.
Precis bredvid våran 1 liters blodpöl ligger en docka som ska föreställa en fullvuxen man.
Så jag tar kontakt med honom. Hej, hör du mig? Hör du mig? Så tar jag lite av honom och bara försöker ruska lite, men här får jag inget svar.
Vi får ingen kontakt med den skadade. Och vart ifrån blödningen kommer ifrån vet vi inte. Så vi måste göra ett blodsvep.
Och då börjar jag systematiskt från huvudet. Att jag använder och stryker med händerna och kollar på handen. Får jag blod på händerna här? Eller känner jag att det liksom är väldigt svampigt eller någonting som har gått sönder liksom bak i skallbenet? Men jag börjar där.
Vi fortsätter ner mot armarna och benen.
Jag känner på armen högt upp ända vid armhålans början. Och sen att jag liksom försöker att, man säger att man krattar.
Plötsligt märker vi lite blod precis ovanför knät.
Här har vi ett benbrott. Och det är härifrån som den här drabbade blöder kraftigt ifrån. Då blir min åtgärd att lägga på ett direkt tryck.
Men om blödningen inte stoppas måste vi använda oss av någonting som heter tourniquet.
Och en tourniquet är ju ett annat ord för ett avsnörande förband.
Vi sätter tourniqueten cirka en handsbredd ovanför blödningen.
Det sitter riktigt hårt.
Ja, och ju bättre vi gör det, desto enklare blir det oss att skapa bra förutsättningar för att kunna få stopp på den här blödningen.
Skulle den skadade fortsätta att blöda, trots tourniqueten behöver man sätta dit en till.
Och då sätter man dit en tourniquet över den som redan sitter. Alltså längre upp mot kroppen. Inte liksom på den befintliga tourniqueten utan liksom över.
En tourniquet kan bara användas när blödningar kommer ifrån armar och ben. Om en skadad skulle blöda från en annan kroppsdel behöver vi stoppa blödningen genom att packa såret med hjälp av bandage eller ett klädesplagg.
Där vi kan välja att packa, det är egentligen på sidan av halsen, nacken, armhålor och ljumskar.
Vad fint, det fick ett litet regnväder också.
Ja.
Jag och Sara har ställt oss på parkeringen på baksidan. Framför oss ser jag en otäck trafikolycka.
Du är ensam på platsen, men du ser att det sitter en kvinna i framsätet som ser ut att behöva din hjälp.
Just det.
Och en slump har du med dig en tourniquet ifall det skulle behövas.
Mm.
Så du ska få gå in och se vad vi skulle kunna hjälpa henne med.
Min uppgift är att gå fram till bilen, få kontakt med den skadade och lokalisera blödningen och stoppa den. Och även om det bara är en övning och jag är i tryggt sällskap med Sara, så känner jag ändå att min puls börjar gå upp och adrenalinet börjar komma.
Nu kör vi.
Hej, hallå. Hur är läget? Har du ont i din arm? Vi får se.
Aj.
Oj.
Jag ser att den skadade blöder kraftigt från den högra armen.
Okej, jag kommer placera ett tryck. Och nu blöder det som tusan.
Ja, precis. Du märker att det här går inte. Ditt direkta tryck fungerar inte.
Nej.
Utan du måste...
Just det.
Jag måste snabbt applicera min tourniquet.
Enormt.
Tourniqueten som fortfarande är inplastad är svår att få upp. Och jag känner sakta att jag faller in i ett tunnelseende. Och jag känner att jag förlorar värdefull tid.
Ja, du börjar vrida på pinnen. Och du måste vrida och kolla så att blödningen avstannar ordentligt.
Känner du att du klarar av frunten ett var?
Ja.
Bra. Nu ser vi att blödningen har avstannat. Mm. Jättebra. Då fäster du pinnen i sin bygel.
Så den är där.
Kvar bandet runt där. Jättebra.
Efter att jag stoppat blödningen på den synliga skadan ser jag till att göra ett blodsvep för att försäkra mig om att den skadade inte blöder från något annat sår.
Var det något blod på händerna där?
Nej.
Nej. Och så går du systematiskt över till benet egentligen på samma sida.
Ja.
Det är lätt bara för att man ska ha liksom en struktur i.
Jag har inte känt någonting.
Nej, vad bra. Då har du hittat den blödningskällan.
Ja.
Snyggt jobbat.
Ja, tack.
Ja.
Min sista uppgift för dagen är avklarad och jag känner mig ganska lättad. Jag fick godkänt från Sara, men hon har lite feedback.
Nu märker du hur viktigt det är när du sätter på remmen från början,
ja,
att du spänner åt den. För när du börjar vrida på pinnen så kan den bara vrida sitt max antal varv.
Ja.
Så är man då för snål i hur mycket man spänner tourniqueten från början,
just det,
så kommer du aldrig komma upp i rätt tryck.
Just det, just det.
Men du ska få... Jag ska prova på dig.
Ja.
Så ska du få känna och se.
Ja.
Så innan jag lämnar Sara ska jag få känna hur det känns att ta på sig en tourniquet.
Kommer jag börja vrida här?
Helskotta!
Så.
Oh.
Ja, och hur länge satt den på dig?
Nej, men verkligen. Du borde nästan gjort det innan.
Ja, nej, men hade du inte gjort det tillräckligt hårt på henne så hade inte den blödningen slutat.
Nej,
det är så. Så det är det viktiga att komma ihåg, att även om det gör väldigt ont,
ja,
så måste man dra den så hårt, annars så fungerar den inte.
Nej.
Då gör vi inte den, den fyller inte sitt syfte då.
Det var vår reporter Mattias Lindgren som träffat Sara Ljungvall på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. Rickard Onell, läkare som utbildar om akut livräddning. Mattias Günther, läkare och forskare kring traumamedicin. Och Carl Oskar Jonsson, bitränad professor i katastrofmedicin i Linköping, finns i studion. Carl Oskar, vad är egentligen det viktigaste som en sån här utbildning kan ge?
Det viktigaste är att man liksom sänker tröskeln, som Rickard brukar prata om, att man vågar agera. Men sen så sprider vi den här kunskapen i samhället. För att, ja, om någonting skulle hända här, då kan vi vara glada att Mattias och Rickard är här. Men det mest sannolika är ju att det är vem som helst som är där ute. Och då vill vi att den här vem som helst ska ha gått utbildningen, eller åtminstone vet de grundläggande första stegen, hur man begränsar blödningen, och så att de kan larma och andra kan komma till och hjälpa vidare.
Mm. En tourniquet pratas det ju väldigt mycket om här, Rickard. Jag tror inte vem som helst vet vad en tourniquet är. Jag skulle inte kunna beskriva den.
Det är ett avsnörande förband och det är ett hjälpmedel vi har. Det finns olika sådana varianter.
Det kan vara ett skärp.
Det kan vara ett skärp.
Det kan vara ett snöre.
Problemet med skärp och snöre är att ett skärp inte stannar kvar med trycket. Ett snöre är ganska smalt och kan ge andra typer av skador om man drar åt för hårt. Det är därför de här färdiga tourniqueterna med viss bredd och kardborreband.
Så det är som ett slags smyga. Skärp med ett kardborreband och någonting som
ett
man
snurrar.
Ett
skärp med ett kardborreband och sen en gammaldags vinpress på det som man pressar mot blödningen. Mm. Så det är ett hjälpmedel om det är svårt att hålla trycket direkt.
Och det ska göras hårt. Det ska göra ont.
Ofta fokuserar man på det, och har man inte känt det så är det man kommer ihåg. Däremot är att man behöver ju inte dra den hårdare än att det slutar blöda. Ibland så tror det stora starka män att man måste dra den så hårt man kan, och det behöver inte vara sanningen.
Nej, för det här med tourniquet är omdiskuterat. Det fanns en period när man absolut inte skulle använda detta.
Nej, jag stod själv i början på 2000-talet och sa till alla läkare, använd aldrig tourniquet för vi kommer få amputera allt nedanför.
Varför det? För att man drog åt för hårt? Eller?
Nej, för att om man ligger med tourniquet väldigt, väldigt lång tid, då kommer det ju ingen cirkulation nedanför och då kan det vara skador. Och då pratar vi många, många timmar. För på sjukhuset stänger vi av blodflöden under längre tid. Därefter när det här kom på modet igen, när militären började använda det bland annat i Afghanistan, då hade vi alltid tillgång till snabba avtransporter. Och nu har vi gått varmet runt, för nu kommer det information från Ukraina där det inte finns avtransporter, där patienterna blir liggande ganska länge, alltså 12, ett halvt dygn, vilket kan ge skador. Men i det förloppet som vi pratar civilt och ambulans och så är inte det här en fara. Utan tourniquet är ett bra hjälpmedel, men det är ett hjälpmedel. Och som reporten här innan visar, att det är ganska kort tid som man kan tolerera den smärtan, och det är oftast det som är problemet. Varför det är viktigt att behärska tryckförband och de här basala kunskaperna. Mm. Har man tourniquet är det jättebra. Mm.
Händer det att man får in patienter som faktiskt har fått en tourniquet av en medlem av civilbefolkningen? Mattias, har ni hört talas om det?
Ja, men det händer. Det händer absolut. Som sagt, det är väl, har man en stor arteriell blödning så är det ju bra att agera, som vi har pratat om här idag. Så att det är nästan bättre att om man har, speciellt om man har korta transporter in till sjukhuset, så är det bättre att sätta på en tourniquet och så får man ta av den och lösa problemen där inne. Det viktiga är att man har överlevt.
Precis. Vi pratar om att stoppa blödningar här i kropp och själ idag, och det här med blod kan ju vara också problematiskt, för bara att se blod kan många uppfatta som väldigt obehagligt. Det finns också de som har betydligt större besvär ändå, som inte ens klarar tanken på blod. Vi ska nu prata med Jonas Evander, som är KBT-inriktad psykolog som behandlar personer som har blodfobi. Och det här är en rädsla som tvärt emot vad man kanske tänker sig inte alls behöver ha med en speciellt traumatisk händelse att göra.
Det är kanske det man tänker på i första hand, men hos många som kommer till oss, då kan man väl säga att de kommer egentligen inte ihåg när deras rädsla börjar. Så det finns egentligen inte något stort trauma, utan snarare mer en association över tid. Att det är många kanske små händelser som har byggt upp till den här starka associationen.
Vad är det med just blodet då? Är det liksom färgen, eller vad är det som är skrämmande?
Det är bra att du kommer in på det. Hos många som är rädda för blod och skador så krävs det faktiskt inte att man ser blod, utan bara tanken, eller att man pratar om det. Eller att det kan vara en situation som man associerar till blodets skador, till exempel att vara på en vårdcentral, även om du inte nödvändigtvis ser det. Så bara själva tanken räcker faktiskt för att man ska gå igång.
Vad händer om en person med blodfobi då får syn på blod?
Ofta är det så att man får en stark rädsloreaktion som involverar då att hjärtat börjar slå snabbare, blodtrycket ökar. Och så ser det egentligen ut för alla fobier. Men vid blod- och skadefobi så ser vi ett speciellt fysiologiskt reaktionsmönster där hjärtat först börjar slå snabbare, blodtrycket höjs, men att det sen drastiskt faller. Så att blodtrycket faller och hjärtat slår långsammare, vilket leder till minskad blodtillförsel i hjärnan och att många svimmar.
Okej, och det är specifikt för just blodfobi?
Ja, det är ganska ovanligt vid andra typer av rädslor. Så vid blod-, skade- och injektionsfobi och sen vid tandvårdsrädsla så är det vanligt att många svimmar.
Det är svårt att hjälpa till om man har svimmat.
Ja, verkligen. Och då kan det också ofta bli så att personen är inte bara rädd för blodet i sig utan även för själva konsekvenserna, det vill säga svimningen. Så vad händer om jag svimmar i den här situationen nu? Dels att det bara tappar kontrollen, det är ju inte så, det är skrämmande. Men också att de sociala konsekvenserna, jag gör bort mig, det kan också få konsekvenser som vad händer om jag svimmar när jag sitter i bilen till exempel.
Mm.
Så att de skadar sig.
Man tänker som förälder tänker man ju direkt, vad händer om ens barn börjar blöda och får ett stort skrapsår och det blöder mycket? Kan det hända att man svimmar då?
Ja, absolut. Och då blir det ofta, om man har en partner då, som får komma in och ta det. Men det är en ganska vanlig anledning att folk väljer att söka hjälp för att man känner att jag har svårt att hjälpa till när det behövs.
Men nu vet man ju vid det här laget att KBT, då brukar det handla om exponering, man ska utsättas för det man är rädd för. Men hur gör man det i det här fallet då, om jag svimmar?
Ja, man kan säga att KBT är ju ett paraplybegrepp där exponering, precis som du är inne på, är ju en av många metoder. Och då är det just exponering som är den rekommenderade metoden för behandling av specifika fobier. Men precis som du är inne på så stöter vi på ett problem. Exponering bygger ju lite förenklat på att personen ska vänja sig vid det som skrämmer och utmana sina skrämmande tankar kopplat till det som skrämmer. Men det är ju ganska svårt om personen är medvetslös på grund av att den har svimmat. Så då behöver vi hitta något sätt att komma runt det. Och då använder vi oss av en teknik i kombination med exponering som kallas för tillämpad spänning. Och den bygger på att personen först får hjälp att identifiera sina tidiga tecken på blodtrycksfall, det som kommer innan svimning. Och sen så lär den sig att spänna sina stora muskelgrupper i intervall och genom det öka blodtrycket och på det sättet motverka svimning.
Och vilka är de då?
Ja, egentligen hela benen, hela underkroppen, mage, bål, armar, rygg och axlar.
Så man spänner upp sig som en sån här Hulken person.
Ja, precis. Och sen så kan det vara bra att komma ihåg att själva spänningstekniken, att bara spänna sig, kommer ju kanske inte nödvändigtvis göra att du blir av med din rädsla. Det behöver ju kombineras med att personen utmanar rädslan. För många kan det ske steg för steg, att man kanske börjar med bilder eller liknande. Och då över tid så ger ju inte blod och skador upphov till samma reaktioner. Mm. Så då kan man kanske hantera det här på ett bättre sätt.
Kan man bli den som kliver fram och handgripligen stoppar en blödning om man har haft sådana blodfobi en gång i tiden?
Men absolut. Vi har ju haft tidigare personer som vi har hjälpt som är verksam inom sjukvården. Både när det kommer till att hjälpa människor, så läkare, sjuksköterskor, men också räddningstjänsten, polis. Så
att det är alltså folk som jobbar inom sjukvård och räddningstjänst som själva har de här problemen?
Ja, det skulle jag säga. Det är ju en väldigt vanlig rädsla. Man brukar ju tänka att det är kanske 3-4% av befolkningen som har den här typen av problem.
Jonas Evander, psykolog som jobbar med KBT-behandling av bland annat blodfobier, sa det. Blodrädsla kan såklart ställa till det om den är på den nivån att man svimmar. Men det vanligaste är kanske att man känner ett obehag inför blod. Vilken betydelse har det för hur man reagerar i skarpa lägen, Karl-Oskar Jonsson? Vad säger du?
Ja, vi har faktiskt gjort en studie relaterad till den här frågeställningen. För vi förstår att människor från allmänheten som inte jobbar i de här miljöerna till vardags så kanske har fått träna på att agera även om det finns blod, att de kan vara rädda. Så då tog vi in försöksdeltagare som fick packa och sätta tourniquet på en docka under förekomst av blod och utan blod. Och så frågade vi dem vilka utav dem som hade den här aversionen mot blod, att de hade liksom ett visst, ja, en rädsla. Och det vi kunde se var att båda klarade av att båda grupperna, alltså de som inte hade den här rädslan och de som hade, båda klarade av att både packa blödning och sätta tourniquet. Förekomsten av blod tog längre tid för båda grupper. Och när det gällde de som var känsliga så tog de ännu längre tid på sig just när det gällde att packa en blödning under tiden det fanns
pressa
blod. Precis. Vi tänker att det förmodligen är att man är så handgripligen i ett sår som gör det ännu lite värre än en tourniquet som trots allt appliceras en bit ovanför eller närmare kroppen från skadan.
Mm. Men vad är det med blodet som väcker det här?
Ja, det finns lite teorier bakom det här. Jag tog inte KBT-terapeuten upp det, men det handlar bland annat om någonting man kallar beteendemässiga immunförsvaret. Alltså att vi människor är lite tränade att undvika eller vara liksom backa tillbaka i situationer där vi kan bli smittade helt enkelt. Och blod är en sån situation. Det kan ju vara kräkningar eller någon som börjar hosta, att man också ryggar tillbaka lite.
Blodsmitta har ju de flesta hört talas om ändå.
Precis, att förmodligen har det med det att göra. Att man har en viss inbyggd, ja, ett motstånd mot att närma sig en blödning.
Mm. Rickard Onell, är det här någonting som du träffar på när du utbildar inom militären till exempel?
Ja, men absolut. Så, sen finns det ytterligare en aspekt, det här med förlorad kunskap. De flesta får köttet på ICA i plast. Det är ganska få som exponeras för blod även i sitt dagliga värv. Så, men det är absolut inom militären, men det är samma sak. Det är träning och hit. Tills inte sett någon som inte har kunnat agera eller delta i utbildningen på grund av en sån rädsla.
Mm. När man kommer då till en katastrofsituation, kanske inte katastrof, lite, men en olycka, någonstans där det förekommer blod, så kan man ju känna att man vill inte göra saker och ting värre. Ni som är vana vid att hantera såna här situationer, hur läser man, hur kliver man in i en sån situation? Vad säger du, Mattias?
En situation med mycket blod i.
Ja, alltså vad tittar man efter? Vad börjar man?
Ja, jag skulle titta direkt på patienten och se hur mår patienten, andas patienten, rör patienten på sig och går därifrån helt enkelt och undersöka om hjärtat slår. Och skulle patienten inte andas eller hjärtat skulle inte slå, skulle jag börja agera på det vill säga HLR.
Mm.
Nej, ju rörigare det blir, desto enklare behöver det vara. Många av de här utbildningskoncepten, så det är därför vi lär vissa bokstavsramser eller viss ordning, för att man inte ska låsa sig på det som är otäckt, utan man gör likadant även om det är lite.
Alltså, och vilken ramsa ska man ha i huvudet?
Ja, LABCD eller CABCD. Alltså man börjar med livshotande blödning. Därefter tar man luftvägen och så vidare.
Mm.
Men livshotande blödning är det vi börjar med i samtliga ramser numera, oavsett om det är civilt eller militärt.
Mm. Det är därför inte börjar på ABC som har varit enklare.
Precis, utan det som vi sa på 2000-talet, så började vi med andning, blödning, chock. Men det har vi justerat med vad vi vet idag. Ja. Och därför börjar vi med livshotande blödning.
Vad har man för skyldigheter då som civilperson att gripa in? Har man några skyldigheter? Inga alls.
Ja, i Sverige har vi ju inte den här Good Samaritan Law som finns i en del andra länder i olika varianter, att liksom man är skyldig att ingripa. Det finns ju viss lagstiftning kopplat till hälso- och sjukvårdspersonal och polis, att de även på fritiden ska göra så gott de kan, men förmodligen så handlar det ju om en moralisk skyldighet som vi vill se eller uppmuntra, att man känner att ja, men det jag kan bidra med ska jag bidra med.
Och om man ska ta med sig en sak från dagens program, vad skulle det vara enligt dig?
Ja, det är stoppa blödningen med handen. Symbolen för stoppa blödningen är handen. Börja med direkttryck, sen kan du börja tänka på annat.
Mm. Mattias Günther, vad vill du att man ska ta med sig?
Att det går att göra någonting innan ambulansen kommer.
Mm. Och Rickard Onell, på det sista viktigaste ordet. Ja, det du får viktigaste. Breda ut det lite.
Du har en halv minut på dig.
Ja, då så. Då blir det viktigaste är att den som är närmast den skadade agerar och att man vågar trycka direkt på såret.
Och trycka hårt.
Tryck hårt tills det slutar blöda.
Om man inte är allt för stark då, men de flesta har ju inte det problemet. Tack så mycket Rickard Onell, läkare som jobbat med utbildning av akut livräddning bland annat inom försvaret. Tack Mattias Günther, narkosläkare som forskar kring hur fler ska överleva efter trauma och skjutningar till exempel. Och Karl-Oskar Jonsson, biträdande professor i experimentell katastrofmedicin vid Linköpings universitet. Tack för att du var med i dagens Kropp och själ. Och det var det hela idag. Nästa veckas Kropp och själ ägnar vi åt det där som gör ont i ländryggen när du vaknar, i sidan när du sträcker efter skålen högst upp i skåpet, i knät när du snubblar till på ett trappsteg eller i nacken när du vänder dig om för att snabbt heja på en kompis. Det där onda som blivit en del av vardagen. Är det där för att stanna eller kan man mota bort vardagsontet? Det är frågan nästa vecka, så det får ni inte missa. kropp@sverigesradio.se är vår mejladress om ni vill kommentera kring det. Shang Imam heter dagens producent, Stina Näslund, Mattias Lindgren, reportrar, tekniker Astrid Ankerkrona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1 Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.